chanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är fredag den 26 november. Vi har precis pulveriserat Finland. Kanske inte riktigt. Det är löning, det är härligt, det är fredag. Vi ska gå in i en adventshelg. Och då är vi tillbaka med ett litet specialavsnitt i och med Sveriges match igår. Som vi gör tillsammans med Stadium. Det är vi väldigt tacksamma för. Och jag sitter här med Petronella och Robin Bylund på länk. Börjar nere i Skåne. Hur är läget?
Det är bra. Vi hade ju en trevlig sittning i huvudstaden tillsammans igår. Och spånar vidare på all input som har kommit efter de första avsnitten. Så nu är man ju laddad och jävligt taggad på vad vi ska göra av detta framöver. Så fylld med energi.
Varit en intensiv vecka, inte bara möten, även Sveriges Radio. Vi var på SVT i onsdags. Otrolig respons, Petronella. Du var i chock, sa du, i TV.
Ja, men eller jag har ju varit lite i chock. Det sa jag ju senaste avsnitt också, av all fin respons och hur taggade alla på det här, är på det här precis som vi är. Mm. Så att jag är superglad och det var väldigt kul att träffa dig live igår, Robin. Och det har ju också, ja, det har också våra lyssnare fått göra nu. Vi la ju ut en liten härlig video på Tuttofems Insta.
Det var landskamp igår, det var fan VM-kval igår och en massa andra matcher. Jag tänker att vi ska försöka vara aktuella och därför spelar vi in idag fredag. Folk kanske tänker att det är konstigt. Sist kom vi ut tisdag, va?
Måndags.
Ja, det var måndags till och med. Och jag har fått flera frågor på sociala medier. När kommer egentligen Toto 5 ut? Hur ser planen ut framöver?
Bra fråga.
Toto Balotto har ju alltid varit så. Och jag tänker så här, fotbollen är ju hela tiden i rörelse. Mm. Och vi ska försöka vara aktuella. Och då går det inte att spela in en podd på måndag när Sverige har landskamp torsdag och tisdag. Mm. Så planen framöver, eller kortsiktiga planen, är att vi spelar in idag, som ni hör. Och sen släpper vi nästa avsnitt direkt efter nästa VM-kvalmatch, nämligen onsdag. Så vi försöker vara lite på tå där. Och sen så ska vi komma tillbaka till att släppa tisdagar. Och vi jobbar på lite intervjuer och grejer och har två avsnitt i veckan också. Det är väl den liksom så här grova planen efter det där mötet som du pratade om, Robin, igår.
Nej, men precis, exakt som du säger, så ska vi väl försöka vara snabbfotade varje gång det händer både stora saker och framförallt såklart när det spelas stora matcher med Sverige som huvudingrediens. Men kommer säkert också dykas ner i stora Champions League-möten som väntar längre fram och sådär. Så nej, man får hålla sig uppdaterad på våra sociala helt enkelt, så håller man koll.
Ja, men exakt. Och vi kastar väl oss in då i gårdagen och en fullsatt arena som hejade fram Sverige till en ganska knapp seger, men spelmässigt sett till hur matchen var så var det betydligt mer överlägset, eller hur, Petronella?
Alltså både och skulle jag säga. För mig, alltså jag trodde ju inte att det skulle bli en lätt seger, men jag trodde väl att Sverige skulle vara mer överlägsna än vad de var. Och det får man väl säga, så all cred till Finland och hur bra de har också blivit. Men jag var väl inte helt övertygad av Sveriges spel. Sen så skulle de absolut vinna och de var värda den vinsten. Finland har inte heller jättemycket målchanser.
De har ett skott på mål.
Ja,
gör rätt.
Och egentligen farliga situationer som Finland har är fasta situationer egentligen. Och det blir också mål efter en fast situation.
Lite så som
det,
när vi mötte Island, ja, samma där. Det är liksom långa inkast som på något sätt skapar farligheterna.
Ja. Men ja, jätteskönt såklart med vinst och att man nu är obesegrade i det här VM-kvalet och leder gruppen. Men jag förväntar mig väl lite mer av spelet. Det känns liksom inte helt synkat bara. Jag vet inte.
Men det har ju varit lite strul inför den här samlingen. Spelare som haft skador, kanske framförallt. Och det har varit svårt kanske för Gerhardsson att få ihop truppen.
Ja, och alltså dels ifall man tittar exempelvis, ifall vi tittar på i somras under OS och den fantastiska prestationer som landslaget gjorde då. Att vara favoriter i en OS-final tror jag aldrig har hänt förut. Och liksom den turneringen som Sverige gör och det spelet som man presterar var så jäkla bra. Och jag var sjukt imponerad. Speciellt så här första matchen mot USA där man kör över dem. Det har man ju liksom aldrig sett förut. Men sen nu när man ser lite efter i somras och spelet som har spelats under hösten och VM-kval och sådär, så känns det inte lika...
Självklart typ.
Nej, och sen som du säger, skador, absolut. Nathalie Björn inte med på den här samlingen, som ändå spelar mycket i somras. Vi har Kosvara Slani skadad också. Seger startade inte igår. Bennison var lite förkyld. Stina Blackstenius kunde inte heller spela. Vilka har vi mer? Anna Anvegård fick ju åka hem nu. Hon har ju fick en hjärnskakning, så hon fick lämna lägret och är inte spelklar. Vad har vi mer på skadelistan?
Ja, men alltså, vi kan ju bara ta dem.
Känns som det räcker och blir över där. Bara med
vi räckte upp en hel startelva. Vad har vi mer? Prata till. Få annödar. Nej, men alltså, så här kan jag tycka generellt sett kring kvalspel. Att, alltså, det är en sak i mästerskap och hur man presterar där. Då ska allting vara toppat. Man har fått tid på sig. Jag tycker ju att kval bara ska liksom... städas av. Sverige är stora favoriter i den här gruppen, var stora favoriter igår också. Men jag lägger inte så jävla stor vikt vid exakt hur det ser ut i ett kval och hur man vinner matcherna. Jag värderar inte speciellt högt sett i framtiden. Jag blir inte orolig, utan snarare så ser jag en styrka i att ändå göra det där sena målet, vinna med 2-1.
Absolut.
Nu räknade du upp en hel startelva som var skadad. Alltså nu har Sverige en otroligt bred landslagstrupp med mycket spets även på bänken, sett till ett ordinarie landslag. Vad tycker du där, Robin? Jag gillar ju nästan att gneta sig förbi ett kval, och sen, nu är det inte så att Sverige gnetar sig förbi det här kvalet, de leder med 6 poäng neråt, men du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men jag håller med helt och hållet för spelet. Jag tycker Sverige inleder matchen väldigt bra, där känns det väldigt energifyllt. Man liksom tar ner de här drygt, det var väl till slut typ 13 000 på läktaren. Man tar liksom ner fansens energi, får ut den på planen. Startar väldigt, väldigt bra, så får man ju det ganska tidiga 1-0-målet efter jättefint framspel av Hurtig till Rolfö. Och sen så dippar det ju absolut lite i energinivå. Man får inte riktigt kontroll på mittfältet också där. Men som du säger, jag håller med helt och det. Sen är det ju Lina Hurtig som avgör. Vi satt för bara några dagar sedan och pratade just om Fridolina Rolfö och Lina Hurtig, hur bra de har varit i sina respektive klubblag den senaste tiden. Och där tycker jag, i ett kvalspel, precis som du är inne på Thomas, när man tar ner det till att, ja, men alla matcher kommer inte gå klockrent, det kommer vara skadebekymmer, du kommer behöva växla lite spelare. Vad hittar vi då för möjligheter för att ändå vinna vår match? Jo, det är att sätta de här spelarna som uppenbarligen är i form, de är i den så kallade zonen. Sätt dem i lägena, så kommer det nog komma. Filippa Angeldals framspelning till 2-1-målet till slut. Det blir liksom lite individuell briljans som väger över. Och det behövs i ett långt och tufft kval de gånger det blir det liksom. Nu har ju Sverige fått hitta lite skitsegar genom det här kvalet. Men som sagt, full pott, vi gör vad vi ska, vi är på väg mot VM. Så... Nej, jag tycker inte det. Det är liksom inte här och nu det ska vara någon toppad, prickad form heller. Det är också liksom 7-8-9 månader fram till ett EM-slutspel. Så det finns alla möjligheter att jobba på det längre fram. Här skulle det vinnas fotbollsmatcher och det gör det genom den individuella styrkan till slut.
Ja, och sen tycker jag, precis som du är inne på Tompa, att bredden som finns i det här landslaget, jag tror aldrig att det har funnits en sån bredd tidigare. Och det säger ju också väldigt mycket, att man kan byta så här många spelare och ändå vinna matcher. Det är otroligt viktigt i slutändan. Men ifall vi också ser på de här spelarna som startar igår, det är ju inte jättemånga som faktiskt sen i somras och OS som startar hemma i sina klubblag heller. Så det är inte alla som är i matchspel och i matchform. De som är det ser man ju också på plan igår. Exempelvis en sån som du säger, Rolfö, Hurtig, Angedal. Sen önskar jag att Angedal skulle ha mer boll än vad hon har. Jag tycker hon kommer lite ur spel, men vi ser ju när hon får boll, då blir det farligt.
Hela mittfältet, framförallt första halvlek, var ju väldigt osynkat. Man hittade inte riktigt sina roller där. Uppenbarligen också lite ny konstellation, som du säger. Det saknas ju ett par väldigt viktiga spelare, men man såg ju verkligen, som sagt, när Angeldal får ha boll vid fötterna och får lite tid, så är hon ju utslagsgivande därifrån. Så, så massa att bygga vidare på.
Vad tycker ni om Rolfös position här i matchen?
Jag tycker hon kommer lite ur spel. Alltså, grejen är som igår, då blir det väldigt mycket spel på kanterna. Vi flyttar upp ytterbackar och yttermittfält väldigt högt upp och brett. Och sen så vill de att Kumark och Angedal ska droppa ner och bygga spel nästan som en trebackslinje. Och sen bygga spel därifrån. Och sen blir det mycket spel liksom ut på kanter och vill kombinera sig och gå på inlägg i princip. Och då blir inte Fridolina så involverad i själva uppbyggnadsspelet. Utan då blir det mer på kanske något instick eller något inlägg mer högre upp i sista tredjedelen. Så att jag vet inte, jag tycker hon är också en sån spelare som man vill ska ha mer boll. För att när hon har boll så blir det farligt.
Mm.
Men samtidigt, hon har ju spelat centralt nu i Barcelona senaste. Eller ja, både och, också lite på vänsterkanten. Men har gjort det bra när hon har fått spela som nia och forward där.
Mm.
Nu spelade hon tia igår. Och så här, hon är skicklig i den rollen. Men då behöver hon ju också få mer boll. Och de passningarna hittar vi inte in där igår.
Nej, alltså när vi har Blackstenius på plan så blir det ju såklart, alltså då får ju Rolfö hitta en annan position, eftersom Blackstenius är ju fortfarande bättre i boxen än bättre nia.
Mm.
Men när jag kollar på det laget igår så tycker jag ändå att det är en lysande stjärna, och det tycker jag är häftigt det som har hänt med Fridolina Rolfö. Att hon var bra för ett år sedan. Hon var bra för två år sedan också, och hon var en stor stjärna då. Men det har liksom hänt något efter sommar, Barcelona-flytten. Det har blivit det var inte hennes bästa match igår, men det finns en glans runt henne. Det finns en aura runt henne.
Som verkligen så här,
hon har verkligen växt liksom in i den här stjärnkostymen.
Mm.
Och det tycker jag blir väldigt tydligt, och då ska man försöka använda en sån spelare som dessutom, som ni säger, är i megaform från klubblaget och kommer in på bästa sätt. Och det tycker jag är en tränares kanske det svåraste, men det jag uppskattar mest som en egenskap hos en tränare, de som sätter spelarna i rätt positioner så att man får ut maximalt av varje individ.
Mm.
Då funkar också kollektivet.
Mm.
Och sen blir samtidigt, alltså jag håller helt med, jag tycker absolut hon ska ha mycket mer boll, och samtidigt så är ju målet, 1-0-målet är ju lite ett resultat av den rollfördelningen, att Lina Hurtig är ju lite mer av en targetspelare, kan användas i uppspelsfasen. Där kommer hon ut lite på kanten och hämtar den, men sätter den sen då till Rolfö som utnyttjar den ytan som Hurtig någonstans har skapat genom att dra sig ur den. Hon kommer med fart från mittfältet och går igenom. Sen gör hon ju det med sån jävla självklarhet när hon väl avslutar och sätter dit den. Men så jag tycker absolut, jag håller helt med om att hon ska ha mer boll. Sen tycker jag ju att det kanske var liksom mer att kollektivet inte fick upp liksom bolltempo. Vi hade inte riktigt energin igår för att verkligen rulla. Vi borde ha kunnat rulla ut finskorna mycket bättre än vad vi gör. Men som du säger, alltså Rolfö, ju mer boll ju bättre på de fötterna. För det är, alltså jag tycker avslutet tycker jag är så jävla, det är så jävla enkelt också. Ja, men det är så otroligt kyligt, och alltså nu, hon tar med sig den här självklarheten från Barcelona, och liksom, den ska vi spela med här, och jag kommer göra det i alla fall. Häng gärna med mig liksom. Så när hon driver på detta, jättebra. Det är jävligt kul att se.
Vad tycker ni annars? Finns det några spelare som vi ska lyfta som ni tycker gjorde bra prestationer från den här matchen? Finns det några som ni tycker att men det är dags att höja sig lite till nästa match här nu på tisdag? Vad känner du, Robin?
Nej, men jag tycker väl att nu, vi har ju nämnt Lina Hurtig, hon gör det såklart också väldigt bra, både mål och assist såklart. Sen har jag ju lite, vi har ju pratat om Sofia Jakobsson som inte riktigt har kommit loss i klubblaget här sen flytten till Bayern, och tycker inte hon riktigt får ut någonting igår heller. Jag var faktiskt lite överraskad att de behöll henne på plan och plockade ut Olivia Skog där när de gör första bytet i andra halvlek, speciellt eftersom de ändå gör ett kantbyte sen och flyttar över Jakobsson. Jag förstår att man kanske vill ha in henne i formen, men det känns inte som, det är någonting som spökar där just nu i alla fall.
Men alltså, en sån spelare som jag hade kunnat tänkt komma in igår, eller kanske till och med starta, är ju Janogy.
Mm.
Som har visat jättefin form i Allsvenskan och uppenbarligen hittar mer harmoni och balans i livet. Man ser att hon har växt under hela Allsvenskan den här säsongen, tycker jag. Avslutet, självklart kommer hon matchen mot AIK i derbyt. alltså den var helt brutal, på tal om att skina på planen och ha en aura. Det har hon verkligen. Henne saknade jag på planen igår.
Men jag undrar, för jag pratade lite med henne inför VM-kvalet och hon har varit lite förkyld en vecka precis efter vi avslutar serien. Så jag vet inte ifall det är någonting som ligger kvar där kanske.
Samtidigt är uttagen vågar och sitter på bänken, ja, då tycker absolut jag man är spelklar.
Jo, liksom. Men Bennison var ju också på bänken och hon var också lite förkyld. Så att det är ju lite smått sådana saker som går i laget och därför man kanske inte vill våga starta dem. Men en jag tycker som är otroligt intressant och som också verkligen är i form, det är Johanna Rytting-Kaneryd som kommer in igår. Jag älskar hennes spelstil.
Vad är det du älskar?
Alltså den tekniken hon sitter och eller besitter. Sen det jag saknar lite från henne och som hon behöver ta nästa steg, det är passningsspelet och lite just det här komma upp med blicken och ta liksom lite steg i den biten. Men annars, alltså det drivet hon har, utmana en mot en offensivt. Jag tycker hon har blivit också bättre i defensiven. Men hon är ju farlig och hon gör det oväntade. Jag kan tycka lite som Sofia Jakobsson. Man vet typ varje gång vad hon ska göra med boll. Alltså hon går utsida, väldigt sällan insida. Och då blir det ganska lätt att läsa till slut.
Jag har en sån spelare i mitt lag, 12 år. Hon går alltid utsida, men hon är så jävla snabb och stark. Ja, så hon och lyckas ju, och det är ju Sofia Jakobsson också.
Ja, det är hon också. Hon lyckas ju. Sen så är ju inte, det är inte bra kvalitet på inläggen igår.
Men nu mötte hon Finland igår. Världsklassspelare på den vänsterbacken. Och vi ska spela en semifinal i ett mästerskap. Alltså du behöver ett större register. Det är lite det jag har känt med Sofia Jakobsson. Jag tycker hon är en fantastisk genombrottsspelare. Hon kan verkligen göra skillnad med hennes steg och som sagt med genombrotten. Men sakta ett lite större register när hon är en mot en.
Och man undrar ju det nu då. Nu har ju inte spelat mycket i Bayern München.
Klart det kan finnas självförtroende och sånt.
Ja, jag tror och fått sitta har inte ens varit med liksom på bänken och varit utanför truppen. Så där kan ju också vara en sån självförtroende bit just nu att hon kanske inte liksom är på sin absoluta topp. Och det tycker jag syns lite igår och jag tycker också att det känns som att hon vill lite överbevisa sig själv och hon vill så gärna prestera så att hon kanske inte alltid tar de liksom bästa besluten. Men ja, alltså en Sofia Jakobsson i form är skitbra, men just nu är hon inte riktigt där.
Nej. Och det är väl okej att vara det som sagt i november. Vi var inne på spelare som plus och minus sådär. Vad tyckte ni annars? Vi pratade om mittfältet som var nykomponerat. Ingen Caroline Seger där. Det kanske är liksom det största. Kumark från Häcken.
Fick inte riktigt till det tycker jag. Alltså.
Nej.
Och jag blev lite...
Vart ni förvånade att hon startade?
Nej, alltså för jag hade väl sett kanske Bennison annars i så fall starta där. Men nu som sagt har ju hon varit lite förkyld så det är väl därför hon inte startar. Och det är klart att Kumark startar med Angerdal. De spelar ihop i Häcken nu i år till och med så att de känner varandra väl. Men jag tycker inte hon fick till det och speciellt i anfallsspelet. Jag tror inte att hon nästan slog en enda passning rätt, som var liksom mer än bara en sidledspassning. Fick inte riktigt kontroll på bollen där, men
hon har ju ett jätteläge efter typ, vad är det, kanske en halvtimme när det blir lite flippor i straffområdet också, där hon bara ska lägga in den egentligen från typ straffpunkten, men så lite självförtroende, alltså inte självförtroende kring, men det kändes som att, jag vet inte, att kostymen kanske blev lite för stor, att det gjordes lite felbeslut och det stressades lite väl mycket på det där, och som du säger, egentligen med Angeldal bredvid sig borde man kunna hitta en annan trygghet kanske, men det kändes
men
som
skulle
att
sägas också att hon gör sin första kvalmatch igår, va? VM-kvalmatch. Hon har inte speciellt stor erfarenhet från att spela i landslag. Det kan ju finnas nervositet inblandat och hon växer säkert av det här. Men som ni säger, alltså det ska man ju väga in i prestationen här mot Finland också. Jag tycker att det är viktigt att återigen påpeka att vi har nyckelspelare borta, världsklassspelare på positionen.
Ja, men och sen tänker jag också att så här, det här är ju en, om inte annat så är det här framtid. Det här är ju våran framtid på innermittfältet och det är ju de här spelarna, många av dem också igår som ska axla den här rollen så småningom när en sån som Caroline Seger inte kommer spela längre. Och då är det klart att man, det jag kan känna igår är att man saknar lite det här ledarskapet, självförtroendet på mittfältet som kommer behövas. Sen kan jag tycka igår att det känns som det blir en ganska tydlig rollfördelning, att Kumark tar lite mer den defensiva rollen och Angerdal den offensiva rollen. Sen så är ju Kumark en mer defensiv balansroll än vad Angerdal är. Mm. Så att, ja, det är väl inte konstigt heller att det blev som det blev. Men jag tycker att man såg en liten, om det nu var nervositet, jag har ingen aning. Men inte det här spela med självförtroende som hon har gjort på Häckens mittfält. Nej. Hon har gjort en jättefin säsong där. Mm. Så att jag menar, det är en väldigt bra fotbollsspelare. Men hon fick inte riktigt ut det igår.
Sagt, lite nykomponerat rätt in i ett VM-kval. Det kan ju såklart hända. En sak som jag bara noterade, ni får såklart gå tillbaka till matchen om ni vill, men jag noterar våra målskörd. Vi har spelat 4 matcher och gjort 8 mål. Vi leder gruppen, 8-1 i målskillnad. Det kommer ju bli VM för det här landslaget. Det är ingen snack om saken. Blickar ut lite mot de andra grupperna. Om jag bara så här, nu kanske ni inte har järnkoll på exakt hur grupperna ser ut, men när vi lottades med Finland, Slovakien, Irland, Georgien, tyckte ni att det var en bra lottning sett till de andra stora fotbollsnationerna, eller tyckte ni att det var en tuff lottning? För, jag kan säga det redan nu, för när jag kollar på målskillnaden i de andra liksom, stornationerna, Frankrike 29-2, de har spelat ungefär, alla har spelat ungefär lika många matcher, 4-5 stycken. Vi har Schweiz, Italien 16-0-17-1, 24 mål har Norge petat in, de har Polen, Belgien, Kosovo, Albanien, Armenien, visserligen spelat en match mer. Vi har Danmark som är samma grupp som Ryssland, Montenegro, Bosnien så, 31-1. England bara slaktar på 32-0 där i Österrike, Nordirland, Luxemburg och så vidare. Vi har Holland 13-1 då, Island, Tjeckien, Vitryssland. Spanien gör det ju fantastiskt med Skottland, Ukraina.
Ja, de 35-0.
Ja, de har 35-0. De får så, nej, men så här, så ser man Sverige 8-1. Finns det, alltså jag menar, har vi hamnat i en svår grupp i första frågan? Andra, har vi ett målproduktionsproblem? Har vi problem sista tredjedelen?
Alltså det är väl, framförallt så har vi väl kanske kommit i, det är lite det här, vad vill du ha för en grupp? Vill man ha en, det är ju alltid svårt så här, om det är ett eller två lag som går vidare, man kan prata i Champions League, vill man ha ett starkt andra lag och sen 2 dynglag, så här, vilken typ av nivå, hur vill man fördela de här sidningslotterna som väl kommer? Och jag tycker just det Sverige har fått i sin grupp är ju en lite så här jämndålig grupp, alltså, eller jämnbra beroende på hur man ser på det. Det är ju inte det, alltså Georgien är ju såklart på pappret det absolut svagaste laget. Slovakien, det var vi också inne på, alltså tidigare har vi ju vunnit klart mycket större mot dem. Men uppenbarligen täppt till. Finland, Irland, det är liksom ganska stabila lag. Alltså det är ganska så bra lag. Så här är inget riktigt usel. Georgien gör vi 4-0 på. Kanske man kan argumentera för att man ska göra med. Men liksom Finland, Irland, de har vunnit, jag tror det är 2-0 och 3-0 mot Georgien också. Så här har ju inte varit den där otroliga slagpåsen. För det ska ju sägas att många av de här länderna som har otrolig målskillnad kan ju komma från till exempel som Belgien som vinner med 19-0 igår. Och det är ju från en nivå som, det kan ju knappt, alltså det är ju inte positivt egentligen för fotbollen överhuvudtaget att vi har den nivån.
Spanien vinner 12-0, vi har en sån resultat, Nordirland, Nordmakedonien, det är 11-0 till Nordirland.
Jag tycker, alltså för egentligen återkoppla till där vi började här med kvar, alltså kvalspelet handlar om att vinna sina matcher och sen alltså, utvärdera exakt hur tufft resultat eller liksom motståndet har varit längs vägen kan vi väl göra sen, men jag tycker att liksom både Finland och Irland har en grundstabilitet ändå i sig som gör att du kommer inte vinna med 5-6-0 mot de här motståndarna längre. Det har kanske funnits en tid där man gjorde det, men så nej, jag tycker inte man ska vara jätteorolig över Sveriges offensiv på det sättet egentligen.
Man kan kanske säga, Petronella, att det är en högre lägsta nivå i Sveriges grupp. Och sett till målskillnaden som du säger, finns det några slagpåsar i de andra grupperna som gör att det sticker iväg lite? Hade här Sverige haft ett av de lagen i sin grupp så hade vi kanske haft 24-1 i det här läget. Men det är bara viktigt att påpeka, jag noterade det bara från de olika grupperna, att vi har ingen riktig slag på sig i gruppen.
Nej, och jag tycker så här, för vi ser ju också spelare i både Finland och Irland som är väl de lagen man slåss emot. Alltså Irland har ändå några spelare i engelska ligan, Finland också några i engelska ligan, till och med någon som spelar i USA.
Ja, och Sverige.
Exakt, många i Sverige såklart. Men jag menar, nivån är högre i de lagen och då är det klart att det blir tuffare. Men jag tycker också så här, det är väl bra att möta bättre motstånd också i ett kval för att förbereda sig. Det kommer ju bli ännu tuffare när man går vidare. Så jag ser det bara som någonting positivt.
Men så här, att Armenien känner ingen på 19-0. Nej, och Belgien exakt. Känner ingenting på 19-0. Exakt. Du får ju nivåindela.
Ja.
Men är det där någonting som man bör kolla på? Alltså, jag menar så här, när kvalet börjar, visst, på här har vi San Marino, vi har i Gibraltar, vi har ju några lag, de ska ju in, alla länder ska ju få kvala. Men det är så en enorm nivåskillnad.
Ja, men jag tycker det gäller egentligen både på herr- och damsida. Alltså för visst, det kanske rinner iväg några extra mål i några av matcherna vi nämnde här i förhållande till vissa hur herrkvalmatcherna ser ut för någon vecka sedan. Men att introducera någon form av kanske förkval för de som har liksom kommit sist i sin grupp långt tidigare, som inte uppenbarligen har levererat, eller om du är utanför topp 100 eller 150 eller var man drar gränsen på en världsranking. Det hade väl nog varit bättre för alla
involverade. Helt sportsligt kanske hade varit det. Jag tänker också att spelarna, de utsätts för så jävla mycket påfrestningar nu för tiden. Det är så mycket matcher och sånt. Att det kanske hade underlättat lite.
Alltså jag tycker den här också är svår, för ifall man också tänker till, alltså om vi tänker utveckling i helhet och ifall vi vill göra liksom fotbollen bättre, och ifall vi tänker på de här länderna som såklart gör allt för att bli bättre hela tiden och få möta större nationer. Men jag vet ju också hur det är att spela de här matcherna, och det ger inte jättemycket. Nej, det gör det inte. Men ska man se till helheten och att liksom inkludera alla, vilket det i slutändan handlar om, så behöver ju de här länderna vara med.
Och de måste ju vara med, men jag kan, alltså Armenien som då förlorar med 19-0 igår mot Belgien, de har minus 36 i målskillnad, Färöarna är lite på samma nu, alltså där finns ändå ett gäng, alltså vi ska ju såklart ha ett system där de ges chansen att sparras lite uppåt och de ska kunna växa in i kostymen. Det är lite för mycket, och som sagt, alltså på de här matcherna, du måste ändå bara ta med en trupp, så du måste ändå använda spelare som ska spela de här matcherna. Nivåfördelningen blir lite fel, och som vi säger, alltså belastningen, det är lite onödiga matcher ibland kan jag tycka på den här nivån.
Sen gör ju också, alltså, som exempelvis Spanien igår, de vilar ju också många spelare. Så att, jag menar, sådana här matcher ger ju också chans för spelare som kanske inte spelar.
Vilar sig till 19-0.
Jo, men det är ju faktiskt så. Men jag menar att spelare som kanske vanligtvis inte startar i en tuffare match i ett VM, alltså när man har gått vidare sen, de får chansen nu att visa sig. Så att, ja, det, återigen så här, det är ju också bra för utveckling och för att visa sig och så vidare. Men ja, jag håller med, alltså glappet är ju alldeles för stort såklart fortfarande. Men samtidigt så har vi sett senaste tiden att länder också går framåt.
Ja. Finns det någonting annat som ni tycker sticker ut på resultaten igår? Förutom 19-0 och 12-0. Alltså kollar man på grupperna så känns ju det mesta redan klart när vi har spelat halva VM-kvalet. Det är de klassiska stora nationerna som vi har varit inne på. Sverige, Spanien, Holland, England, Danmark, Norge, Schweiz, Italien. Där kanske vi ska stanna lite, men och vid Portugal, Tyskland, för där pågår det kamp. Frankrike går en lite kamp mot Wales, men jag tror att de kommer lösa det ganska enkelt i slutändan ändå. Men på tisdag tror jag att det är, så möts väl Schweiz, Italien. De spelar ju matcher ikväll, men den blir direkt avgörande. Båda lagen har raka segrar. De har 16 plus i målskillnad, som sagt full poäng, och möts. Lite roligt, de möttes ju också i en sån direkt avgörande match i herrkvalet också, där det blev oavgjort på San Siro, och Schweiz i slutändan vann gruppen, så italienska damerna får någonstans ge revansch här.
Nej, ikväll möts de ju för första gången här.
Sorry, jag trodde det var andra matchen de skulle mötas i det här kvalet. Ah, de möts ikväll, wow!
De möts redan ikväll, eller eftermiddag till och med, när man hör detta. Så det är ju bara att och sikta in sig. Men det är, nej, som du säger, det är ju jävligt, börjar utkristalliseras till ett riktigt gränskrig där mellan Schweiz och Italien, med tanke på hur man har ställts mot varandra då i två raka kval här på både dam- och herrsidan, och just hur jävla jämnt det är faktiskt. Så det lär ju bli, det måste ju, du framförallt, du får vara Italien-korre på den, följa med all spänning vad som händer.
Vi ska ju på onsdag ska vi ringa upp Vicky Blomé som följer Serie A Feminile och Milan kanske, men hela ligan. Hon hörde av sig, hon ville gärna vara med och såklart då ge lite italienskt fokus också. Då kan vi prata om det kvalet också med henne.
Ja, får man jobba Schweiz i eftermiddag, känner
jag. Ja, men du får kan du ta på dig schweizerhatten?
Ja, jag tar på schweizerhatten.
Det har jag problem med. Har du några sådana där favoritlag annars? Jag tänker vi är så tidigt i den här podden så vi kan liksom lära känna oss.
Ja,
folk som inte har hört det tidigare. Du Robin, du yrar ju bara om Liverpool hela tiden. Det är Liverpool och Liverpool. Och Petronella, du har inte varit i de här sammanhangen tidigare. Men när du växte upp så där, fanns det några andra länder så där som du blickade mot?
Nej. Men nej, inte direkt. Tänker du som spelare att jag skulle vilja spela där?
Eller nej, vad alltså jag växte upp med att jag gillade bara Italien.
Ah,
alltså,
såhär,
jag höll typ inte på Sverige.
Jag har nog aldrig riktigt haft något sånt. Däremot såhär, ju äldre jag har blivit, så absolut, Italien är ett fantastiskt land. Så det var ju häftigt att få åka dit och spela. Men sen har det också, England har ju varit ett sånt land som jag skulle vilja åka och spela i. Och Spanien såklart. Men då tänker man kanske mer på liksom väder och
men
livet
såklart,
utanför.
Såklart. Kultur och så vidare.
England kanske inte är så här topp i det, just den aspekten.
Men Robin har allt att säga till om det.
Alltid, du garanterar 12 grader, sidvind och regn, oavsett om du åker dit i maj eller december. Det
är, man blir inte förvånad.
Man packar samma väska när man än åker. Det är så jävla bra faktiskt. Så det, nej.
Det är enkelt.
När jag bodde i Göteborg, jag kan aldrig glömma det. Det var liksom, jag blev chockad när jag såg solen. Alltså jag bara, vad är det här? Det regnar ju konstant där. Ja. Lite det känns kanske i England också.
Men om man bara, ska vi ta lilla, inte stora, men lilla Englandsgreppet. Hur mycket skriver man om engelsk damfotboll borta på öarna?
Ja, men jag tycker ju det börjar ta fart, absolut. Nu har de ju dessutom sitt hemma-EM till sommaren här, eller nästa sommar. Och där börjar ju intresset också, det var UEFA och FA involverade, kommunicerade ju ut de första siffrorna efter att man hade haft ett pre-sale och sen då ett första general sale, och man har ju redan sålt fler biljetter än vad besökstalet var på förra Europamästerskapet. Så vi kommer gå mot ett rekord-EM, det är invigningsmatch på Old Trafford, final på Wembley. FA-cupfinalen som vi har nästa helg mellan Arsenal och Chelsea senaste, det var några dagar sen i och för sig, men då kommunicerar man ju ut att det var sålt över 30 000 biljetter till exempel. Så hypen växer ju, intresset växer ju, vi har redan pratat om hur klubbarna börjar ta sina satsningar på än mer allvar, har gjort de senaste åren, man etablerar sig åtminstone med vissa av de mest framskjutna klubbarna ute i den europeiska toppen också, och man ser det i bevakningen också. Det blir allt mer, och jag är helt övertygad om att det kommer bara vara en, framförallt liksom engelsmännen är ju också, de är också självgoda, så inför ett eget EM så kommer de ju alltid att pusha det extra mycket, men här är jag ganska säker på att det är liksom något som, där vi sår frön för något som kommer växa bara än mer därefter. Så det är ju en otrolig frammarsch borta på öarna.
Ja, och jag tycker ju, för man ser till ligan, absolut, nu är det 10:e plats Aston Villa med 10 poäng, och sen så har vi Arsenal på 22 som leder, så att det är ju liksom den skillnaden som råder där, men jag tycker ändå att ligan i sig känns väldigt jämn, och jag tycker att lagen har en väldigt hög nivå, och sett till liksom spelare så känns det som att man vill också till England och spela, för att fotbollen där är väldigt bra, det är en snabb fotboll. Jag vet inte, på något sätt tekniken blir bättre och bättre, den är ju inte som liksom Spanien, Barcelona eller Italien, men jag tycker fortfarande att det görs liksom det spelas fotboll i hög fart och det tycker jag är väldigt, det är en väldigt fin utveckling som har skett i England.
Och det jag tycker också där med, nu är jag ju såklart färgad över hur mitt fotbollsintresse alltid har format, men de är ju experter på paketeringen och de är ju så bra på att de kommer bli ännu bättre dessutom på att göra den här ligan exklusiv även på damsidan. Alltså det kommer att spelas på bra arenor, det kommer att vara bra tv-produktioner, det kommer därmed, utgår jag ifrån, vara väldigt intressant för spelare att komma dit och vara i den otroligt professionella bubbla som ligan kommer ha väldigt snart. Och där får ju faktiskt Italien och Spanien ursäkta lite, och i Spanien är det ju nu lite turbulent kring, det var ju garantier om att ligan skulle professionaliseras i form av lönebudgetar och ekonomi och så vidare. Men som det ibland blir nere på kontinenten, så är det liksom fortfarande detaljer där som gör att det inte riktigt blev som man hade lovat och sådär, och där tror jag att England och Super League liksom kommer att vara ett föredöme och kommer vara med och liksom driva det framåt.
Ja, de hotar ju lite om till och med strejk i spanska ligan just nu.
De gjorde ju i helgen, så gjorde de, eller ja, helgen som var här, så gjorde de väl på, jag tror det var på alla arenor, jag såg det från ett par i alla fall, så gjorde de det. De stod ju helt stilla i 30 sekunder inledningsvis och liksom manifesterade att de kommer inte spela fotboll ifall de inte får pengarna de har lovade. Så det där jävla stöket vill man ju slippa helst, men förhoppningsvis så löser det sig.
Men det var ju samma sak när jag flyttade till Juventus och första tiden där. Det var ju jättemycket strul med även den italienska ligan. Och ifall vi skulle också gå ut i strejk och ligan skulle skjutas upp. Och det var hur mycket strul som helst. Så att jag menar, det händer ju väldigt mycket i de här ligorna. Och det är ju tecken på att man verkligen vill framåt. Och spelarna vill på något sätt ha det här som sitt heltidsjobb och man vill att det ska satsas. Sen att det ska behöva gå så här långt, det är ju såklart väldigt olyckligt. Men någonting behövs ju göras också för att
alltså, kampen det ska måste tas
så allvarligt. Liksom.
Så är det ju. Alltså, jag och Petro pratade lite om det här innan för bara några år sedan. Jag vet inte exakt hur situationen ser ut nu. Vi får kolla med Vicky när vi ringer på onsdag. Men bara det att den italienska högsta ligan är satt i amatörförbundet. Amatörfotbollsförbundet. Vilket såklart också skapar en massa problem sen. För att man ser dels bara att man ses som amatörer. Men alla förutsättningar sen också såklart. Ja. Med domare och med enkla grejer liksom, som man kan tycka är självklart i de här fotbollen. Det är långt ifrån självklart.
När jag signade med Juventus så hörde Svenska fotbollsförbundet av sig från övergångssidan. De bara, du vet att du är amatör va? Alltså du klassas som amatör i den här ligan.
Ja.
Och det hade ju inte jag någon aning om då. Så att jag menar, det är en utveckling som också behöver tas. Men det tar tid, tyvärr. Det gör ju det, men det går framåt.
Mm. Tillskansade med precis information här, Robin, att Italien har totalt kaos på mittfält. Det är 6 spelare bort med covid och det har drabbat hela mittfältsligan. De har hängt med varandra.
Det blir att schweizarna är ute i soffan ikväll helt enkelt. Fan,
grej på tal om Italien och Sverige, så mötte ju faktiskt vårt U23 Italien igår och vann med 1-0. Rybrink gjorde sitt första landslagsmål och gjorde också sin sista match med U23, så det var ju väldigt fin. Ja, precis. Mm. Nej, så det är ju, alltså, ifall vi ser till liksom 2019 när Sverige och Italien mötte senast, då förlorade Sverige med 4-1. Så att det har ju hänt väldigt mycket för svensk del.
Känslan är ju, och jag säger så här, det är en känsla, men att det kommer upp många bra tjejer.
Jätte.
Alltså ja. Nerifrån, från, vi har några liksom megatalanger som redan är, jag vet inte om Wangerheim spelar matchen till exempel.
Ja, hon gick ut i halvtid.
Hon gick ut i halvtid.
Alltså hon startar i U23. Ja. Hon är
U19 egentligen va? Hon är 17, så hon är 04.
Ja, exakt.
Just det.
Och startar i U23.
Ja, så lillesyran på väg fram också, Maja.
Det kan vi ju säga också, Ellen Wangerheim var ju besökte Milan förra veckan.
Mm.
gjorde ett samarbete med tydligen, alltså Hammarby och Milan på något sätt gjorde något samarbete så hon fick åka dit och besöka klubben.
Hur kommer det sig?
Det här är
Hammarby och Milan har ett samarbete och skickar juniorspelare.
Det här, alltså det här har jag aldrig varit med om tidigare, tror jag, på damsidan.
Nej, på damsidan har jag aldrig
jag
hört.
Jag blev faktiskt lite chockad, för att det var ju också dagen innan skriver Ellen ett 3-årskontrakt med Hammarby, mm, i princip. Mm. Eller att det blir officiellt i alla fall. Mm. Och sen ser man henne i Milan på besök. Ja. Och det här, alltså jag älskar det här, för att det på något sätt gör ju att det blir mer professionellt ifall vi tittar till då här sidan återigen. Men det är ju lite så man jobbar där, och nu börjar man göra det lite på damsidan också.
Men just det, att känna på unga spelare, och det kan man ju göra tidigt klubbarna, även om det inte handlar om att värva 13-åringar, så vet jag ju en svensk 13-åring som är och har varit och provspelat en vecka hos Barcelona.
Okej.
Så att, så här, och
får vi som, säga namn eller?
Nej, absolut inte. Nej, men så här, det på de här internationella inbjudningsturneringarna så fiskas det. Och det tas telefonnummer och det är agenter och föräldrar som blir lockade och så vidare. Jag menar bara, man kan tycka vad man vill om det. Vi kanske inte behöver ha en diskussion om hur gammal man ska vara. Men att det har börjat även på damsidan och på flick, tror jag kommer pusha saker och ting framåt.
Verkligen, det tror jag verkligen.
Och det säger någonting om hur, i och med man vet att herravdelningarna på klubbarna jobbar på det sättet, och att man applicerar det på flick också, betyder ju att man tar genvägar. Mm. Och det tycker jag är intressant. Alltså sådär, om för 10 år sedan hur det såg ut på pojk och hur det såg ut på flick, så var det väldigt stor skillnad.
Alltså
när du fick börja satsa, du var inte iväg och mötte de här lagen, du fick inte speciellt bra utbildning från tid, du fick söka dig uppåt i åldrarna för att få utmaningar. Mm. Alltså vi har sett spelare som har varit 13-14 år som har debuterat i Division 1 A-lagssammanhang och så vidare, och det är ju inte bra. Mm. Alltså så här, det är lätt att bli lite fascinerad och wow, hon var bara 13-14 år när hon började spela i Division 1 eller Division 2 eller någonting sådär, och seniorfotboll, men det är ju inte bra. Det bästa är ju om man får spela med sin egen ålder och ändå få utmaningar i sin egen ålder, både vad det gäller träning och vad det gäller match.
Ja, men och sen där tänker jag också att det handlar ju i slutändan, kommer det lite ner till att du behöver speltid och du behöver få matcher. Absolut, att vara i en bra träningsmiljö, att flyttas upp tidigt till ett A-lag och träna där, men du behöver också spela matcher. Och går du upp lite för tidigt så kanske det blir mycket sitta bänk och att du inte liksom utvecklas på det sättet. Så att jag ser bara det här som någonting jättepositivt. Och en sån grej att nu tar vi Ellen igen då, men att Ellen signar ett 3-årskontrakt med Hammarby, åker till Milan, kollar där hur det ser ut. Det gör ju att antagligen kanske Milan vill de ha Ellen, behöver de köpa ut henne.
Mm.
Och då börjar det exakt, då handlar det om liksom större summor, ett större intresse. Och vi pratade i förra avsnittet nu om Freja Olofsson som är intressant för Real Madrid för liksom 1 miljon svenska kronor. Och det, alltså det börjar hända väldigt mycket och det är skithäftigt tycker jag.
Ska vi ta lilla sillygreppet på det? Det rör på sig ute i världen. Du nämnde Freja här nu som ryktas komma till Europa här. Vad har du tagit till dig senaste veckan?
Nej, men jag har väl tittat lite på vad som händer i Allsvenskan. Mm. Vi ser att exempelvis sånt som Van de Bulk som har spelat i Djurgården nu är väldigt många säsonger signa för Kristianstad. Mm. Där blev jag lite förvånad faktiskt. Kapten i Djurgården. Tydligen så var de väldigt sena med förhandlingar bara. Så att hon fick även från Kristianstad och drog dit.
Ja, men intresse. Ja. Ja, men helt ärligt, alltså. Ja, det är viktigt verkligen att vara på tå som sportchef.
Ja. Vad har vi mer? Jo, men det som är klart är väl också lite att Zigotti och Kullberg kommer ju lämna Häcken. Det har ju varit klart ett tag. Men det är ju såklart ett stort avbräck för Häcken.
Mm. Och då behöver de hitta andra spelare. De har resurser och pengar.
Exakt.
Så då kan det börja kikas på andra spelare i Allsvenskan så att säga.
Men är det inte väldigt jag vet inte om du har mer information, Petter, jag vet inte vad som får säga och inte får säga, men de valde ju att inte förlänga över de här två sista Champions League-rundorna, eller tre till och med. Och i början lät det ju väldigt mycket som att ja, men den typ planen vi har kräver nästan att vi gör på det här sättet, men nu har det fortfarande inte kommit någon information och snart ska ju faktiskt Champions League ändå spelas färdigt. Så det, min känsla var ju att de liksom på dagen när kontraktet gick ut så skulle de liksom sitta på första bästa plan eller sticka till första bästa klubb, eftersom de var så tydliga med att de inte kunde förlänga den extra månaden över Champions League.
Ja, alltså jag tror väl att de är på väg någonstans. Sen vad det kommer bli, det får vi väl antagligen se ganska snart, I guess. Men någonstans är de ju på väg, för annars så tror jag att de hade förlängt, precis som Stina Blackstenius gjorde. Hon förlängde ju över Champions League och det gjorde inte de här två, så att det finns väl antagligen någonting där som håller på att hända, det skulle jag tro.
Mm.
Vi har ju på tal om Finland och Sverige igår, Adelina Engman är ju klar för Hammarby. Kommer från Växjö senast. Finsk
Växjö
forward.
Som åker ner.
Exakt. Har spelat, alltså jag kommer ihåg henne som allra mest egentligen när hon spelade i Kopparberg för några år sedan. Hon var över till Chelsea sen, fick inte alls spela där. Drog till Montpellier. Har inte varit spelare så mycket heller. Kom hem till Växjö. Och nu åkte ju de ur. Så att henne har Hammarby roffat åt sig.
Mm. Har vi något mer på listan?
Vi har ju Tove Almqvist faktiskt. Har gått till Djurgården. Mm. Klar. Från Vittsjö. Har ju varit korsbandsskadad under året och spelade några matcher här i slutet och blev nu klar för Djurgården. Säger att hon vill ta nästa steg i karriären.
Får vi se om hon gör.
Mm. Nej, men så det händer lite. Vi kommer hålla er uppdaterade med det senaste.
Absolut. Absolut. På måndag, då smäller det, Robin.
Ja, men precis. Frågan är ju hur jävla mycket smäll det blir av det. Jag tog ju den på uppstuds här i förra avsnittet och sa att jag trodde det var den 29 november för det ringde någon klocka. Men samtidigt så var det ju något i mig som sa att nej, men det kan det väl fan inte vara, för det är ju mitt i landslagsspelet. Men
det var
så korkat. Ja, tyvärr hade jag ju det faktiskt. Så den är ju totalt planerad utifrån herrspelarnas schema och inget annat vad de än säger. Det är alltså flera nominerade spelare till damernas Ballon d'Or som kommer vara utspridda världen över. Man tror att galan i Paris i stort sett inte kommer kunna besökas av en enda damspelare, eventuellt några som spelar i närheten och typ dagen innan eller dagen efter. Men det finns ju folk som är ute på helt andra kontinenter och spelar. Sam Kerr till exempel liksom, som är nominerad och högst aktuell för att kunna vara och nosa på priset. Vi nämnde Viv Medima senast som gör det otroligt bra med Arsenal och Holland. Som spelar alltså match samtidigt som galan är. Så i den sjukaste av världar så vinner hon Ballon d'Or medan hon är på planen och gnuggar en träningsmatch som jag dessutom tror att det är. Sen vet jag inte om de skulle kunna tänka sig ge ledigt eller hur man skulle kunna lösa. Men det är ju ändå, det är ju sån, och det, liksom, det känns inte ens som en tankebo, utan man har ju faktiskt suttit och planerat utifrån ett schema och helt enkelt bara valt att här har herrarna en lucka, damerna, det får vi skita i. Alltså man har ju inte missat det här, så det är ju dessutom deras egna, det är ju turneringar från FIFA och UEFA som spelas de här veckorna liksom. Så det är så otroligt korkat.
Hur är det här möjligt? Jag fattar inte. Alltså det här är helt sjukt att det ser ut på det här sättet. Och sen, ja, nu är det tredje säsongen va som Ballon d'Or.
Ja, för det var ju ett upp. De delade ju inte ut den 2020 och då delades väl ut 18 första gången när
Hegerberg, Rapinho och ingen.
Och så ingen och så nu då tredje gången det blir.
Ja, tredje men slash fjärde då ifall det är fjärde året. Men ja,
exakt.
Men ändå, alltså jag menar, hur, alltså fan kan man lägga Ballon d'Or på ett sånt här datum när man inte kan få dit damspelare. Alltså för mig är det helt sinnessjukt.
Mm. Ja, jag tycker också att det är helt bizarrt. Det borde
alltså
kunna planeras bättre.
Det är pinsamt.
Alltså så här, även om man skulle dra kortet att jo, men det är ju matcher hela tiden. Så fanns det ju ett bättre datum än
verkligen
just på måndag.
Ja, och det finns ju i alla fall ett datum där alla spelare kan få spelat för sina klubblag och befinner sig i Europa och kan flyga in på en timme och göra det in and out i Paris i stort sett. Och matcher en hel tid, hade det varit en söndagkväll eller lördag, ofta har du spelat dagtid och skulle kunna åka dit istället. Nu är det ju kvällsmatcher här dessutom som krockar med galen. Så nej, det är, och dessutom att du måste in i dina covid-bubblor fortfarande på vissa håll och så vidare, så du får ju inte lämna den när du väl har anslutit och sådär. Så nej, det är väldigt, väldigt märkligt. Men vi ska såklart rapportera.
Ja, vem tror ni vinner då?
Jag tror det står mellan Poteas och Kerr. Mm. Faktiskt.
Ja, och det är så tråkig är jag också att jag tror det är
detsamma. Argumentera för dem där, Robin. Vem tycker du ska vinna?
Jag tycker det är Poteas. Vi har pratat här om hur mycket mål hon gör, hur mycket assist hon gör och dessutom vilken motor hon är för hela den offensiv som är kanske den bästa vi någonsin har sett på den här scenen helt enkelt i det Barcelona som hon dessutom då ledde till alla möjliga titlar under föregående säsong. De ser ut att gå liksom och slakta rent med allt och alla även den här säsongen. Och nej, hon har satt ett avtryck. Jag tycker det är en ny typ av spelare på den här nivån som vi inte riktigt har sett. Hon formar någonting nytt och jag tror att där har man en sån där typisk spelare också som väldigt, väldigt många unga tjejer tittar på och liksom drar. Hon har både liksom en spelförståelse, hon har dessutom en teknik, hon har dessutom alltså den här flärden lite, vi pratar om frisparkar och liksom de här detaljerna, finesserna. Så det är hela paketet där. Så jag hoppas att hon vinner och jag tror att hon vinner också.
Jag är också fascinerad, jag älskar ju sånt när det kommer en spelare som man kanske inte har pratat så mycket om tidigare och som inte har lyfts så mycket som jag tycker att hon bör ha gjorts. Men att hon nu presterar som hon gör och är så pass viktig som hon är för både landslag och klubblag och att hon nu har chansen att vinna det här priset. Jag älskar ju sånt. Och att det inte bara blir de här spelarna som man alltid pratar om och som alltid vinner de här priserna även fast de kanske inte presterar på sin absoluta topp. Men ifall vi ser till liksom form och det året som har gått så har Poteas presterat extremt bra och har varit otroligt viktig för liksom den utveckling som har skett i klubblaget framförallt. Och det tycker jag, det säger allt. Är man en sån bidragande faktor till att ett lag presterar och att man vinner matcher, då det säger ganska mycket.
Ja, mitt lag, höll jag på att säga, i Australien, det är Perth Glory. Jag har nämligen varit och sett dem.
Oj.
Jajamensan.
Berätta mer.
Nej, det finns inte så mycket att berätta. Jag var nere i västra Australien ett par vänder runt millennieskiftet. Och då såg jag att Perth Glory, stadens lag, hade lila färg. Och då var man ju kär direkt. Dels älskar jag Perth och Rottnest Island utanför och hela regionen med vindistrikter precis nedanför. Fantastiskt. Alla som åker till Australien ska alltid åka till Guldkusten. Det är liksom Surface Bay, vad säger jag? Byron Bay och Surface Paradise heter det utanför Brisbane. Men alltså mitt absoluta, jag har varit överallt i Australien, men min absoluta favoritstad och favoritområde är helt klart i och kring Perth. Det är söder om, norr om med sanddynerna och så öken och ut på öarna precis utanför. Där finns det också lilla hotet från vithaj också hela tiden, vilket,
ja, det är underbart.
Vilket är härligt. Jag var ute och simmade en gång från en båt. Vi skulle få dyka tror jag. Och så kommer Fena upp bara typ så under meter, började skrika på båten och så visste man att det hade varit så vithaj varning. Då simmade man snabbt tillbaka till båten bara för att se att det var visst en delfin. jag var inte hotad.
Då simmar man dit istället.
Ja, ah, men exakt. Riktig bomber. Jag gillar ju bombers alltså, som bara, liksom, bara smäller dit bollarna. Har ju fantastiskt år också både med Australien och med Chelsea.
Ja, Kerr är riktigt bra.
Sam Kerr, skön.
Vi nämnde det också förra avsnittet. Hon har ju förlängt också med Chelsea till 2024, va?
Ja, spansk trixar har inte mycket för.
Nej, men också en riktigt bra spelare. Så
ja, vi kan ju dock inte stänga här. Vi måste ju ha en Liverpool-koppling in i detta också med Perth Glory som du nämner nu. Och lite bomber, men inte så mycket. Vet du vem som nyss kritade på för Perth Glory också? Så du kan boosta din kärlek till klubben. Daniel Sturridge är nere i Perth Glory och härjar nu också. Jajamensan. Ja,
man börjar så, känna på lilla resan lite i Perth ändå.
Jag är med på en liten away-trip.
Du är med på en away-trip? Vi ska åka. Ja, vad härligt.
Vi har ju VM där 2023. Vi får åka till Australien då.
VM 2023, då är vår bas Perth.
Ja.
Sen så, jag vet inte hur många matcher som kommer gå där, men det skiter vi fullständigt i. Vår bas ska vara Perth.
Men vi kan ju säga det också, Magdalena Eriksson och Stina Blackstenius är ju faktiskt nominerade till Ballon d'Or också. Mm. De är inte riktigt där än att vinna.
Nej, och det tror inte jag heller. Det jag tycker blir en ganska intressant diskussion, det är ju faktiskt den här diamantbollen. Nu ska vi inte gå så långt i förväg. De två är nominerade till Ballon d'Or nu, men jag skulle ändå säga att Fridolina Rolfö bör ligga liksom i pole position för diamantbollen längre fram. Så det är lite sån där skillnad i hur man ser på spelare, kanske internationellt och nationellt.
Ja. Hörrni, vi var inne lite på jämställdhet och så. Vi har ju med oss Stadium i ryggen när vi gör den här podcasten, och det är vi otroligt tacksamma för såklart. Alltså, de jobbar ju hela tiden för jämställdhet inom idrotten och lever ju sin vision genom samarbete med föreningar och samhällsengagemang och så vidare. Och på så sätt så hoppas de att de kan inspirera fler till ett liv i rörelse och aktivera världen. Men de hjälper också föreningarna och skapa en tydlig profil för både match och träning. Och de hjälper också till med att säkerställa att de har allt som behövs för att genomföra sin verksamhet på bästa sätt. BP pratade om förra veckan, nu pratade med Marcello. Och i fråga kring jämställdhet får man ändå säga, och aktiviteter för unga generellt sett, så är det samarbetet en succé. Och det är så tajta samarbete, får vi ändå säga, att det är liksom i Europas största fotbollsförening för flickor och pojkar. Så gör de väldigt mycket. Målet hur som helst, det är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten med fokus på resursfördelning, lika behandling, sånt som vi har varit inne på. Och jag hoppas där kan vi komma in och hjälpa till, alltså med ökad kunskap, att man tar upp de här frågorna. Och från det ena till det andra, igår, jag tänkte vi skulle avsluta med det.
Mm.
Vi är över timmen. Ungefär vid den här tiden igår så gjorde Sverige sitt första byte. Har du någonting? Nej, det var dålig koppling. Vi kör den i alla fall.
Det var skitbra. Förlåt.
Nej, det var uselt. Robin, säg att det var dåligt när någonting är dåligt bara.
Nej, jag är så.
Alltså, du dribblade bort mig.
Ja, jag kände också. Jag bara, det är vi nu. Det är vi som ska säga något.
Lyssnarna har ju trillat av stolen här. Jag har dribblat bort dem. Finta höger. Trodde folk jag skulle gå vänster trots allt. Så gick jag vänster. Men så gick jag höger igen. Den här intervjun igår som har blivit en het potatis, hans snubben som driver Dyngbaggegalan tog ett tillfället i akt bland annat och uppmärksammade detta. Men fler mer seriösa har också blivit arga. Och det är en SVT-journalist som gör intervju med Lina Hurtig. Och vi kan lyssna på det lätt så här.
Du ser så samlad ut.
Ja, jag är trött.
Kan du inte bjuda på ett leende?
Kan du
bjuda på ett leende?
Ja, fan, jag är jätteglad.
Alltså, för det första, det jag tänker på är att det där var ju inte så bra. Och sen så backar bandet lite och tänker på deras sändning som de gjorde kring derbyt som vi sågade här i förra avsnittet. Det som vi tyckte var dåligt. De pratade igenom hela hymnen och det enda man ville göra egentligen med 10 minuter, 5 minuter speciellt kvar när spelarna gick in och alltihopa var ju liksom att suga in stämningen. Det blev ju tyvärr bedrövligt. Det snackades bort. Man missade liksom hela just idag är jag stark och inmarsch och alltihopa. Så här. Ny chans igår. VM-kval. Tycker generellt sett att man inte riktigt tar, om man pratar om man ska ta, vi pratar om jämställdhet, man ska ta damerna på allvar och så vidare. Det är väl en kvart innan så börjar någon slags försändning. Det är möjligt att, som jag missat, att det börjar någonting på play innan. Men jag menar SVT har väl gjort, alltså de gjorde EM i somras med 4-5 pers i studion, och det är trots allt ett statligt tv-bolag. Det ska inte se ut så där. Oavsett den här intervjun, det får ni gärna tycka om, och vi kan komma dit, men jag tycker generellt sett, jag skulle vilja säga hela sändningen tycker jag bara är B. Vi pratar om att Nent har köpt upp rättigheterna för Allsvenskan, de gör en damsatsning, de har köpt flera av de internationella stora ligorna. Det händer någonting, och jag tror, eller så här, jag är övertygad om att det kommer bli en ruskigt fin bevakning från Nents sida. Det som jag såg igår kopplat till det jag såg i derbyt, det är inte seriöst.
Nej, och jag kan bara undersöka. Jag tycker att intervjun med Lina Hurtig, och jag tycker att Petronella kanske är bättre Emma då liksom svara på hur exakt den upplevs. Ja, nej men alltså jag tycker alltså oavsett att ens säga så, det är liksom, alltså man drog skämskudde över huvudet direkt man hör frågan, men det var, och den liksom, jag kan inte värdera den exakt så som hur hon har upplevt den och hur man har känt det och hur det har framställts, men hela intervjun i övrigt, de andra frågorna, alltså det var ju kvaliteten generellt som var alldeles för låg, och det var samma med studiosnack eller liksom halvtidssnack inför, efter. Det var inte seriöst liksom. Vi ska absolut inte sätta oss på höga hästar efter tre avsnitt här och säga att vi försöker förändra världen med det vi gör, men jag tycker att exakt som du säger, med den budgetering som bör finnas där, om de möjligheter, det är liksom fullsatta läktare, vi har liksom Sverige-Finland, du kan bygga på den rivaliteten, du kan göra något stort av det, du måste komma bättre förberedd, det måste finnas intressantare ingångsvinklar, djupare ämnen att diskutera. Jag har inget emot det, men liksom halvtid går åt till ett intervjusnack med Elin Rubensson som i denna match, hon är inte aktuell för att spela den här, eller aktuell absolut, men liksom hon är ju inte den som ska komma in och förändra matchen eller som har burit laget på något sätt. Så allt kändes liksom bara så här fel, utan de hade satt ihop några bitar som de fick tillgång till och det blev paketet, men det fanns ju inget djup och ingen liksom egentlig expertis eller kärlek och omtanke kring det. Sen toppar ju då den här slutintervjun av kvällen tyvärr då bara på ett extra liksom uselt sätt, men det var rakt igenom alldeles för svagt.
Alltså jag kan säga så här, min första tanke när han ställer den frågan till Hurtig, alltså jag bara, vad fan säger han? Alltså på riktigt, men alltså vad är det för kommentar? Kan du få se ett leende? Ursäkta?
Och det sjuka säger att
hon står ju och ler.
Alltså, här, hur glad vill du att hon ska vara? Liksom? Hon är väldigt glad, hon har precis spelat match, men hon är superglad. Alltså vad är grejen?
Och det känns ju som att hon är en ganska samlad människa generellt. Alltså det är ju liksom inte, det är inte Carolina Klyft vi har att göra med här som står och sprallar och liksom är teaterapa, utan hon är ju jättesamlad, men det är klart hon är superglad. Alltså hon har avgjort matchen, hon vet vilken viktig insats hon har gjort, men som hon själv säger också, hon är liksom helt jävla slut, hon är ju dränerad, hon är så jävla trött.
Jag skulle kunna också analysera den. Hon är trött, slut, precis spelat en match, hon får en tv-kamera och en mick i ansiktet. Det hon gör, det är att okej, nu ska jag fokusera för att svara på de här frågorna. Sen så får hon någon fråga och så börjar hon le och så står hon och ler och så får hon fråga, kan jag ge ett leende? Alltså hon går ju bara in i ett mode att hon ska fokusera och försöka svara bra på frågorna som nu ska komma.
Ja, men och jag kan också känna så här, vem säger en sån... Det är det här återigen, så här, ifall mediebolag och de som är ansvariga som ska liksom projektera på något sätt damfotbollen utåt sett, och sen så lägger man det på den här nivån, hur ska då andra kunna på något sätt liksom höja sin nivå kring vad man tycker om damfotboll exempelvis? Och ifall man då ställer såna här frågor och gör intervjun på det här sättet, det gör ju att nivån bara, alltså man blir så här, nej.
Men om
alltså,
man diskvalificerar sig
liksom, två steg fram, ett bak.
Tyvärr, alltså... men två rättigheter då får tyvärr, om de nu har köpt, eller de har köpt rättigheterna till er. Ni har diskat er, ni måste ge dem till Nent. Ni har inte sett dem göra den alls med sändningen. Men jag bara tar för givet att det kommer vara bra. Sorry SVT, ni får ge bort det.
Nej, men det är ju, alltså det blir ju som en nivå som att du pratar med någon som har kastat boll i lilla sportspegeln eller någonting. Kan du bjuda på ett leende? Alltså vad är det för jävla nivå? Han var ute och jag såg journalisten här var ute och jag förstår att han inte har något negativt uppsåt eller någonting, men han får också förstå att det blir jävligt fel och då får man ju krypa till korset här efteråt, och förhoppningsvis så är det något som inte sker igen, så försvarar han sig med att jag ställde en liknande fråga till Marcus Berg för någon vecka sedan om han kunde bjuda på ett vrål eller någonting. Men då är jag såhär, sluta med det också. Sluta be folk skratta och ställ frågor för helvete som är intressant. Alltså, det är så jävla dåligt.
Men kan jag bara få säga, alltså, en grej som jag tänkte på väldigt mycket, glädjen efter Hurtigs mål igår. Jag tror aldrig jag har sett en sån glädje.
Det betyder mycket.
Ja.
Men alltså, har hon inte missat mycket också i landslaget? Hon har bränt lite, haft lite otur.
Jag tycker att hon har kommit in och liksom avgjort, gjort viktiga mål och så tidigare. Ja. Men alltså det här, alltså den glädjen man såg igår, det var helt sjukt. Jag blev så här, wow, jag har inte sett det hos henne förut. Jag, alltså det önskade jag se, jag önskar liksom att man fick se det lite av henne oftare. Sen är vi alla olika och vi liksom uttrycker oss på olika sätt och så vidare. Men jag tyckte, jag blev så glad när jag såg det. Jag bara, yes, äntligen!
Men ska vi inte bara avsluta med den glädjen?
Vi gör det.
Och jag tänker att du, Patronella, du får välja, det är fredag. Sverige har vunnit mot Finland, Huttigs glädje. Vad går vi ut på för låt? Någonting peppigt, någonting härligt.
Någon så här finns det någon så här Friday-låt? Vet,
du peppar igång det hela tiden på gymmet och träning. Jag tänker att du är bra på det.
Jag ska
väga
och träna nu, jag måste peppa igång mig. Ja. Någon så här Friday, la 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 la. Ja. Jag har ingen aning.
Någonting sånt. Vi hittar någonting, skickar någonting Friday, la 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 till Kimpa. Och nu bara sista budskapet till dig där nere i Skåne, Robin. Fan, kan du inte bara bjuda på ett leende?
Jag bjuder på ett leende. Ja, jag lovar härligt. Att jag ler.
Och vi hörs igen på onsdag. Då snackar vi ner landskampen, tisdagens landskamp.
Ja, men det stämmer. Vi hörs, som Petronella säger, på onsdag. Då tar vi ner nästa match och då får vi också anledning att prata lite extra mycket om Italien. Så får vi se om vi kanske kör ett Englands fokus sen. Robin, du får hålla dig.
Det kommer.
Ja, det kommer. Stort tack för att ni lyssnade och glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, där heter vi Toto5. Och vi finns också på Instagram, där söker ni bara på Toto5. That's all! Ciao tutti!
Ciao!
Ciao!
I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday, I don't care about you, it's Friday.